Så, ska vi be kort bara, Herre, vi tackar dig just nu, vi tackar dig för ordet som vi ska dela, det levande ordet som kommer från den levande guden. Herre, vi verkligen ber att du skulle välsigna oss just nu, Herre, och låt du se vad vi tänker i våra tankar och vad vi brottas med i våra hjärtan. Och Jesus, vi ber att du skulle möta oss precis där vi är, som du alltid gör personligen. Och rätta ut alla frågetecken och ge oss de svar som vi vill ha genom ditt ord, genom helig ande som är verksam i oss och runt oss. Så välsigna de här tankarna i ditt namn. Amen. Johannes 8 och vers 28. Då sa det Jesus till dem: när ni har upphöjt människosonen ska ni förstå att jag är, och att jag inte gör något av mig själv, utan talar bara vad fadern har lärt mig. Sen i samma kapitel, samma bibelbok, kapitel 14 och sen vers 26 där. Så står det: men hjälparen, den helige ande som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. Så när Jesus levde på jorden, även då han själv var Gud men blev en människa, så vet vi att i sin mänsklighet så gjorde han egentligen ingenting och sa ingenting som han först inte hade fått från fadern. Och i 14:26 här så läste vi just om hur när den helige ande kommer. Vi vet att när Jesus kom så förklarade han fadern i Johannes 1:18. När den helige ande kom så upphöjer han och förhärligar han sonen. Och det är intressant att se hur det står här att han, den helige ande, ska påminna oss om allt det som Jesus har undervisat. Så med andra ord, det mått som vi kan höra från Gud med eller i, det är det mått som vi egentligen har låtit Guds ord få fäste eller slå rot i våra hjärtan. Som det står i Kolosserbrevet 3:16, att låt Guds ord bo ibland er rikligen. Eller egentligen står det bo i er. Eller? Och jag tänkte just på idag hur viktigt det är att vara undervisad av Guds ande. Vi har den förmågan som pånyttfödda kristna att verkligen höra från Gud, att höra från helige ande. Och jag vet att det kanske är lite... man kan tycka att det är lite subjektivt därför ibland så tycker man att vad är det för röst som talar inom mig egentligen? Är det jag själv? Är det Gud? Är det den helige ande? Är det liksom djävulen? Någonting? Vad är det liksom? Ibland har vi faktiskt svårt att höra och urskilja Guds röst. Men det beror på att vi är liksom så upptagna med det som är av den här världen. Därför att när vi verkligen stillar oss och låter Guds ord slå rot i. Det vet vi till exempel när vi har varit på konferenser. Vi har fått mycket av Guds ord. Vi har blivit mycket uppbyggda. Att helt plötsligt så märker man att Gud talar på något sätt. På ett annat sätt än när man är. Och det är ingen fördömelse, därför att vi är i denna världen. Och vi måste gå till våra jobb. Vi måste liksom på något sätt möta den här världen. Och när vi möter den här världen så kommer vi på ett eller annat sätt att bli påverkade av den. I någon mån, i någon utsträckning. Vi kan liksom inte komma undan det. Vi får inte vara fördömda om det så sker. Men när vi bygger upp oss själva, kanske åker på en konferens, kanske tar till oss ordet väldigt mycket, så märker vi att vi kan faktiskt höra från Gud. Och Gud kan tala till våra hjärtan. Och det är när vi hör från Gud som vi är salt och ljus i den här världen. I Johannes 5 och vers 13 och 14. Och vi vill tala om idag betydelsen av att vara undervisad av Guds ande. Betydelsen av att vara undervisad av Guds ande. Tre korta saker om det bara. För det första, vi ska inte stå emot Guds undervisning. I Psaltaren 32, och verserna 8 och 9 där, så står det att jag vill undervisa dig. Var inte som en häst eller en mula som måste tämjas med tum och betsel. Det är så intressant liksom det här, att många gånger vi vet vad som är rätt. Vi vet hur saker och ting ska vara. Men ändå på något konstigt sätt så gör vi det inte på det sättet. Utan vi står emot liksom. Vi gör det vår egen väg. Och Gud för in omständigheter så att vi på något sätt blir förkrossade och på något sätt förlorar vår tilltro till oss själva så att vi vänder oss till honom. Och det gör han inte för att vara elak eller ond, utan det gör han för att vi ska finna honom. Och han talar om här att var inte som de här hästarna och mulorna som är envisa och på något sätt går sin egen väg, och de måste liksom ha det här töm och betsel för att de ska kunna styras på rätt väg. Och i andra Timoteus 3:16 så står det att allt Guds ord är inspirerat. Och Guds ord i sig kan göra oss förkrossade. Jag vet inte hur ni upplever det, men ibland liksom när man läser ordet mycket och man är stilla inför Gud, att helt plötsligt så kan den här brutenheten komma in. Liksom, Gud gör ett verk genom sitt ord. Men ibland gör det, ibland händer det inte. Och vi vet att det måste till också några omständigheter som bidrar till den här förkrosselsen. Att jag helt plötsligt, ni vet hur det är ibland, allting går bra, liksom, inga problem. Jag behöver inte ens läsa min bibel. Men sen uppstår lite svårigheter och jag är på en plats som är jobbig. Ja, helt plötsligt så börjar jag liksom titta lite grann. Hur står det? Liksom, kan jag få ett ord från Gud? Så att vi söker Gud i svårigheterna, men vi ska också söka honom när det går bra. Och jag tänkte på hur i Matteus 12 och vers 30 så står det så här att den som inte är med mig, han är emot mig, säger Jesus. Det finns liksom ingen gråzon där. Antingen är vi för honom eller är vi emot honom. Antingen är vi med honom eller är vi inte. Och så många gånger så vill vi vara lite så där mitt emellan. Vi vill ha det bästa av två världar. Men det intressanta är att han säger där liksom att om vi inte är med honom, då är vi faktiskt emot honom. Och passivitet och likgiltighet är faktiskt tillräckligt för att Satan ska få en plats i våra liv. Och det står i Efesierbrevet 4:27 att ge inte fienden, Satan, en plats i era liv. Det betyder en utstakad plats på det här sättet. Ett område där han kan på något sätt fritt husera. Och låt inte det ske. Och vi tänker liksom att nej, men jag ger inte djävulen någon plats i mitt liv. Men bara genom att vara passiv och likgiltig inför olika saker så öppnar vi den här dörren för det här inflytandet. Och tycker det är väldigt intressant att se detta. Och jag vet inte, men jag har sett dels på en, ska vi säga, internationell nivå, men också här i Sverige just nu, att Gud samlar ihop mycket av det här som har blivit skingrat. Och det är en underbar trend. Liksom, överallt hör jag de här vittnesbörden från pastorer och ledare. Liksom, det här att de här åren som har varit liksom, där många har försvunnit och liksom gått andra vägar och så vidare. Att det är som en rörelse nu liksom, där folk kommer tillbaks och liksom finner den rätta vägen igen. Och vi har sett det här. Och jag lever mitt i det. Jag vet inte vad det är alltså, men det är jätteroligt, jättespännande. Och jag tänkte just på det att, ja, är man inte emot, ja, då är man för. Liksom, kommer ihåg de här som kom till lärjungarna. Lärjungarna kom till Jesus och sa att det är några här som använder ditt namn liksom, och så vidare. Men Jesus sa att okej, Vi känner dem inte på det sättet, men uppenbarligen är de för oss. Liksom, var inte emot dem. Och jag tänker liksom att vi måste bejaka och vara positiva. Jag satt på bussen idag och det var några unga tjejer som satt precis bakom. Och jag vet inte, jag kanske var en kvart på bussen och det kom inte ett positivt ord ur de här tjejernas mun. Alltså jag var helt chockad och jag tänkte liksom hur oerhört destruktivt detta är. Och det är inget ovanligt fenomen. Och det är inte bara unga människor, det är gamla människor också. Man hör liksom att det är så negativt. Det är så negativt och man pratar illa om människor och man... jag tänkte, men tjejer, hur orkar ni liksom? Jag menar, jag har tendens att bli väldigt negativ, men man måste liksom aktivt vända trenden och börja att tänka och fokusera på det som är gott och uppbyggligt och som är av Gud. Annars liksom man bryts ner alltså. Det är så destruktivt. Och jag tänkte just på hur det står i samma vers, eller samma kapitel, kapitel 12 i Matteus, att jag tror det är verserna 31 och 32, talar om hädelse mot anden. Och många har frågat sig, vad betyder det att häda den helige ande och inte kunna få förlåtelse? Och många har, jag själv, brottats med det här förr i tiden och många har den här frågan liksom, vad är det för något, vad är det för synd som en gång för alla kan liksom få oss att aldrig någonsin kunna bli förlåtna? Och människor vet inte liksom sammanhanget, därför att han talar helt enkelt till det ofrälsta Israel och han säger att om ni hävdar att Jesus är, eller att jag då, som det är Jesus själv som säger det, att jag skulle vara Satans representant, alltså den ande som är verksam i mig är Satans ande, ja, då kan ni inte bli frälsta. Så att det här var ofrälsta människor som helt enkelt förnekade att Jesu verk var av Gud och gav istället Satan all äran för vad han gjorde. Och då sa Jesus att detta kan inte förlåtas. Så med andra ord, otro, att inte sätta sin tro på Jesus Kristus och bli frälst, det är hädelse mot anden i nya testamentlig tillämpning. Det är inte det att jag begår en synd som var så stor och så jobbig eller så svår så att Gud säger, nej, det här var liksom, det var slutet, nu får du ingen mer förlåtelse. Det funkar inte på det sättet och det är inte det som sammanhanget säger. Men sen i samma andetag så säger han här att den som talar mot sonen får förlåtelse oavsett vad han säger. Och jag tänkte liksom, vad betyder det att tala, betyder det bara att liksom säga dumma saker om Jesus och det får man förlåtelse för? Nej, men det talar också om att vi troende är Kristi kropp på jorden. I Apostlagärningarna 9 så får Paulus ett möte med Gud. Han är på väg till Damaskus. Han faller av sin åsna eller sitt riddjur, vad det nu var han red på. Och han ser det här ljuset och Gud talar till honom. Han säger, varför förföljer du mig? Och han säger, men vem är du som säger att jag förföljer? Jag är Jesus, säger han. Men jag har inte förföljt dig. Men poängen var att när han förföljde Guds folk, när han förföljde den kristna församlingen, ja, då var det samma sak som att förfölja Jesus. Så att tala mot Kristi kropp, alltså församlingen, de olika lemmarna, vi talar, det får vi förlåtelse för, men det är väldigt destruktivt. Och när vi attackerar en lem, en människa som Jesus har dött för och tagit emot genom tron, ja, då attackerar vi egentligen Kristus själv. Och det är väldigt allvarligt. Så vi står inte emot Guds undervisning och vi är inte som hästar eller mulor som måste tämjas med töm och betsel. Ibland måste Gud ta till det, men generellt sett så tror vi och litar vi på att Gud gör det här verket i våra liv, i våra hjärtan när vi går till hans ord. Och det andra jag tänkte på, det var hur anden undervisar oss. några olika saker angående det. Ni har hört det här uttrycket akademisk koncentration. Kommer ni ihåg när pastor Stevens brukade undervisa? Han sa alltid att ge mig er odelade uppmärksamhet. Just det här att var inte distraherad. Tänk inte på vad som finns där ute eller vad ni ska göra imorgon, utan nu är det Guds ord som predikas. Fokusera på det. Och det är då som anden kan tala till oss, när vi koncentrerar oss på Guds ord. Och jag tänker på många gånger liksom hur jag i alla fall, jag lyssnar på ett band eller någonting, men diskar jag lite samtidigt eller gör något annat, liksom sitter och läser ett papper. Och jag vet att jag tar inte till mig på alls samma sätt som om jag liksom ber och sen stänger av allt annat och verkligen låter den här predikan komma till mitt hjärta. Så det är väldigt viktigt med akademisk koncentration. Och jag tänker just på det här liksom i våra kretsar. Och det är inte bara våra kretsar. Jag är säker på att det finns i andra sammanhang också. Man kommer in i en stor kyrka någonstans kanske. Och det är hundratals människor där. Och stora flertalet av dem har biblar med sig. Och anteckningsblock. Och man sitter där liksom. Och man lyssnar till predikan. Och man tar anteckningar. Och liksom man kan höra nästan en knappnål falla. Akademisk koncentration. Där talar Guds ande till oss. Och från akademisk koncentration så är det lätt att börja tänka på akademisk disciplin. Många av oss har gått i bibelskola och vi tror liksom att bibelskola är alltid en god investering i våra liv. Vare sig det är ett år eller tre år, men liksom att ta den här tiden. Och pastor Stevens brukade säga att det är den högsta formen av utbildning. Det är faktiskt bibelskola. Och vi vill ta varje tillfälle i akt att höra Guds ord. Och jag menar, hur många tidpunkter är det inte ibland man bara sitter på bussen kanske. Eller man har sån här lite dödtid i vissa sammanhang. Och jag har precis nu fått en jättefin sån här pocketbibel som jag vet inte vem som ger ut, om det är olika grupper, men otroligt häftig, därför att det är Nya Testamentet, och men sen är det otroligt fina vittnesbörd. Jag vet inte om ni har sett den här liksom, olika, allt ifrån jag vet inte vad det är, alltså olika människor i Sverige som har kommit till tro. Det är invandrare, det är raggare, det är liksom direktörer, det är alkoholister, det är liksom precis allt, olika människor av olika slag som har mött Gud på ett verkligt sätt. Jättetrevlig bibel, liten sån där. Och den är verkligen en pocketbibel, så man kan verkligen ha med den i jackfickan eller någonting. Och det är så häftigt liksom nu när man har fått de här nya glasögonen så jag ser något sådär. Förut var det liksom, jag kunde liksom inte se någonting om det inte var. Så det är helt fantastiskt. Så måste glasögonen i ena fickan och Bibeln i den andra. Och jag vet inte, men Bibeln är så levande. Man kan inte liksom ens förstå det. Men jag märker att om jag är utan Guds ordet några dagar, då är jag helt naturlig. Jag tänker som alla andra. Jag agerar som alla andra. Okej, jag vet, därför att jag har varit kristen så länge, att jag bör inte göra sig eller jag bör inte göra så. Men i mitt hjärta, i mina tankar, så är det precis likadant. Men sen när jag tar upp bibelordet, det är inte det där liksom bara att det kommer blixt och dunder och liksom helt plötsligt så sitter Jesus där mitt framför mig. Men det är så intressant att när jag har perioder när jag läser Guds ord väldigt mycket, sen helt plötsligt så bara märker man att man börjar tänka annorlunda. Helt och hållet. Bibeln är så övernaturlig. Det är inte som andra böcker. Andra böcker kan vara bra. De kan vara intressanta. De kan vara inspirerande. De kan vara kompletterande. Vad vet jag liksom i olika sammanhang. Och jag tycker själv om att läsa alla möjliga saker. Eller böcker och tidskrifter. Men det är inte som skriften. Det är inte som skriften, därför att den är övernaturlig. Och det är så underbart att se. Därför att det är inte ens det här, du vet ibland liksom hur vi anstränger oss för att vara goda kristna. Det är en situation som uppstår och liksom, man tar ett djupt andetag och liksom, det är så här jag bör vara. Men i mitt hjärta skriker någonting helt annat. Men när Guds ord verkligen har fått tag i oss, då är det inte ens en börda. Liksom, utan det som kommer ut ur min mun, det som kommer ut i mitt agerande, det är faktiskt det som jag har investerat i min själ, nämligen Guds ord. Så anden undervisar oss. Och i Psaltaren 34, vers 12, så står det, kom barn. Och det är inte barn, utan liksom alla är vi barn inför Gud. Och lyssna till mig. Jag ska lära er att frukta Herren. Och i Psaltaren 25:8 står det att Herren undervisar syndare om vägen. Och i Jesaja 50, vers 10 står det att vandra, eller det finns de som vandrar i mörkret men förtröstar ändå på Gud. Och den här personen jag pratade med idag på telefonen i flera timmar sa liksom att det som är svårast, det är egentligen att förstå lidandet. Liksom, varför tillåter Gud lidande? Och jag sa, jag kan inte ge dig ett snusförnuftigt svar. Jag har ett bibliskt svar om du vill ta emot det. Men samtidigt måste jag också erkänna att jag kan inte heller alltid förstå det. Och jag hävdar inte att jag förstår liksom sammanhanget. Jag tror att Gud samverkar alltid det bästa som han har sagt och lovat. Och det finns ett syfte och en mening med det som sker. Men det här står det att de som vandrar i mörkret, i prövningarna, i svårigheterna, de förtröstar ändå på Gud. Och det är det som är så häftigt. Många av er har hört talas om Richard Wurmbrand, den rumänske pastorn som blev fängslad i Rumänien i början av 50-talet och satt, om jag inte missminner mig, 14 år i ett kommunistiskt fängelse och blev extremt illa behandlad och torterad och liksom, och de hånade honom öppet och sa liksom att vad fåfängt här, det enda du behöver göra, det är att förneka din gudstro så släpper vi dig direkt. Men han sa, det gör jag inte. De sa liksom, varför tro på någonting som inte finns? Och då sa han så här till dem vid ett tillfälle att, känn på mitt hjärta. Lägg handen på mitt hjärta och se om jag är lugn. Och är jag lugn, då vet ni att det finns en levande Gud. Därför att han hade en sån oerhört förtröstan på Gud att mitt i dessa hot och svårigheter som han levde i, så var han fullständigt lugn. Han sa, känn på mitt hjärta. Det finns en levande Gud. Därför att ni kan inte göra mig någonting. Och jag tycker det är ganska häftigt. Jag har inte själv träffat honom, men jag vet att Svante träffade honom en gång. Han var på besök i församlingen i Baltimore som en gammal, gammal man. Han gick bort för snart 10 år sedan nu. Men jag tänkte just på det, att det finns människor som vandrar i mörkret men förtröstar ändå på Gud. Och det är ett vittnesbörd för den här världen. Man kan inte förstå det. Liksom, varför skulle jag göra någonting som inte ger mig någonting till synes? Och jag är rädd för, tyvärr, ibland, åtminstone i kyrkan här i västvärlden, att människor inte förstår det här. Därför att man tror nästan att när någon går igenom en prövning, en svårighet, så är det som att de måste ha gjort något fel. Därför att vi tänker hela tiden i de här termerna som att vi måste bli välsignade och liksom få rikedomar och välfärd och så vidare. Men vad vet vi om vad Gud gör och varför han gör det? Och det finns så många exempel på det. Jag hörde precis hur Challe predikade, och jag kommer ihåg när jag läste det här, läste om en kanadensisk missionär som heter Jonathan Goforth som var i Kina i slutet på 1800-talet, och år 1900 vid sekelskiftet så ägde boxarupproret rum i Kina, där en sån här, jag ska säga, en halvmilis, alltså en säger man så, halvmilis, militärmilis, alltså det var en slags grupp då som agerade i Kina och ville driva ut alla utlänningar av vilket slag den vara må. En väldigt nationalistisk rörelse. Och den riktades ju då inte minst till de här missionärerna som man då såg som ett hot, för att de kom för att förändra dem. Och det är ju sant. Vi kommer ju faktiskt för att berätta om någonting som vi tror är sanningen. Men i vilket fall så hade de först ihop ungefär 60 stycken utländska missionärer på en plats. Och det var en lokal ledare där som agerade domare. Och det var en liten flicka som var 13 år gammal som stod inför den här och förde sitt. Hon sa liksom att, vad är det vi har gjort? Vad är det vi är dömda för? De flesta av de här missionärerna, eller väldigt många av dem på den tiden, de var läkare. Så att de kom liksom som läkare och hjälpte ju människor också på ett väldigt praktiskt sätt. Liksom, vad är det vi har gjort för ont? Och liksom, man såg att den här ledaren, det var en brottningskamp inom honom, därför att han visste ju på något sätt att han inte gjorde rätt. Men han kunde ju liksom inte tappa ansiktet, som det heter, inför folket. Och liksom, han var ju de som motiverade den här revolutionen som skulle liksom stärka upp Kinas nationalistiska ande. Så han beordrade att hon skulle avrättas. Hon avrättades på stört. Och sedan avrättades de andra 60 personerna liksom en efter en. Och det var så roligt, för att en person var vittne till det här och berättade efteråt och sa liksom att inte en enda av dem såg ut att vara rädda, vara ledsna, vara besvikna, någonting. Utan de var liksom bara fyllda av någonting som de inte kunde förklara. Och vi förklarade med att det var Gud. Och jag tänkte just på det här liksom att vad är det för Gud som kallar oss till missionsfältet och sen låter oss bli avrättade? Det liksom, det rimmar inte med vårt sätt att tänka. För vi säger att om vi uppför oss bra, då ska vi bli belönade. Om vi uppför oss dåligt, då ska vi bli bestraffade. Liksom, vi har det här tanken, men sen är vi ganska subjektiva vad vi tycker är rätt och fel. Och vi har lite annan måttstock när vi dömer andra än oss själva och så vidare. Men det är så underbart att se liksom att Gud var verklig i de här människornas liv. Gud är verklig i våra liv. Han undervisar oss. Han gör det också genom prövningar. Men han prövar aldrig utöver vår förmåga. I första Korinthierbrevet 10:13. Och han gör alltid detta med ett syfte att vi ska kunna bära mera frukt i vår vandring med honom i framtiden. Och den sista punkten här jag ville nämna bara, det är att det är konsekvensen av att vara undervisade av anden. Och jag tänkte på liksom hur utanför Guds ord så finns egentligen bara köttets kunskap, känslornas upplevelser och den mänskliga erfarenheten. Och den kan tyckas väldigt fin och sofistikerad. Och den här världen verkar så fin och sofistikerad. Överallt möts människor i stora sammanhang. Och man har kommit fram till olika lösningar. Det är FN och det är G8 och det är liksom såna här stormaktsmöten av olika slag. Och det är samtal mellan länder och allt vad det kan vara. Och man gör sitt bästa. Det är inte det att människor inte är seriösa, men ändå har man liksom inte egentligen lyckats. Och man kan inte lyckas på det sättet. Man kan inte skapa en varaktig fred, en äkta fred, om inte liksom det sker på Guds villkor och på hans sätt. Och jag tänker bara på hur envisa vi är. Vi är som de här mulorna liksom som går vår egen väg. Och ibland så måste Gud liksom sätta tum och betsel i vår mun och styra oss lite grann. Därför att vi är så självdestruktiva. Jag tänkte på det samtalet jag hörde på bussen idag. De var ju förmodligen inte troende, men liksom, vi kan göra precis samma sak ibland. Jag kan liksom märka eller lyssna till mig själv hur negativ jag kan bli liksom. Det bara eskalerar på något sätt, va? Och man vill avbryta det, men man fortsätter sitt resonemang för man vill liksom på något sätt föra det till någon form av avslutning, men man kommer ingenstans. Den här negativiteten, den blir som en ond spiral. Och den för en bara ner liksom. Vi är så envisa. Och vi står emot Gud på så många olika sätt. Och jag tänkte på vad det står i Hosea 4, den sjätte versen. Mitt folk går under i brist på kunskap. Och det är inte brist på en världslig kunskap. Därför i så fall skulle vi klara oss bättre nu än någonsin. Därför att kunskapsnivån eller tillgången till kunskap, den mer eller mindre dubbleras vartannat år, sägs det just nu. Det är den takten vi har på grund av datorer och andra möjligheter att lagra kunskap. Så om det var för den mänskliga kunskapen, ja, då skulle vi liksom ha löst alla problem nu, eller åtminstone vara en bra bit på vägen. Men det är inte det. Mitt folk går under i brist på kunskap om Gud. Vi har så lite kunskap om Gud, även som kristna. Jag pratade med någon igår här och de sa liksom att det pågår så mycket aktiviteter i kyrkorna. Oerhört mycket aktiviteter. Men hur mycket av Guds ordet finns? Och det är en bra fråga. Och i Psaltaren 25, vers 9, så står det att han leder de ödmjuka rätt. Att om vi böjer oss inför honom, då lovar han att han ska leda oss. Och i Jesaja 28 och vers 9 så säger han att vem ska han undervisa? Den som är avvan eller tagen från moderns bröst. Alltså det vill säga, mjölk är en symbol för att man är omogen. För att bebisen dricker modersmjölken. Men det kommer en tid när man äter vanlig mat. Och vad han säger här är att för den som är på detta mjölkstadie, ja, det kan inte Gud egentligen fortsätta att undervisa. Och han säger därför att vi behöver bli avvanda. Och då kan Gud undervisa oss ytterligare. Så jag tänker bara på hur Jesus levde på den här jorden som en människa, trots att han själv var Gud. Men han valde att lägga åt sidan sin rättighet att vara Gud. Och han blev i sin mänsklighet fullständigt underordnad faderns plan. Och han sa ingenting, han gjorde ingenting, han agerade inte på något sätt frånskilt det som han hade sett och hört av fadern. Och vi kan genom den helige ande idag, då vi har Guds ordet boende i oss, höra från Gud. Bli påminna av allt det som skriften säger. Och låt oss inte stå emot den här undervisningen, utan låt oss vara undervisade av anden. Och uppleva de positiva konsekvenserna av att få bli undervisad av Guds ande. Och det finns en stor välsignelse i detta. Så det är så viktigt att vara undervisad av Guds ande, och en förmån, liksom, vilken förmån att kunna som kristen höra från Gud i olika sammanhang och få en vishet som inte är av denna världen utan av Gud. Amen.